Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
God morgon.
Hej på dig.
Jaha, varför inte god morgon? Varför säger du hej på dig?
Jag vet inte.
Jag tycker vi ska hålla på...
formerna.
Ja, på dygnsrytmen. Man måste hålla liksom...
hålla ordning.
Ja, jag tänker på det nu när det är årstidsrytm. Nu har jag hållit på i trädgården. Vi har det lite bättre här än vad det är lite längre norrut i landet, har vi förstått. Så vi kan ju göra sånt där, så vi kan klippa rosor och klippa... Jag klippte gräset första gången igår.
Ja, det var bra gjort.
Ja.
Det är jag mycket tacksam för.
Ja, gräset
Everything
också.
Everything must grow, och det gör det också.
Ja, just det. Det är mycket mossa kan jag säga i år. Men det är för att det har varit så
bort. Jag har sett det här inifrån.
Men det kommer att försvinna.
Hur då?
Ja, dels så när det blir torrare så kommer det inte göra så bra. Sen så har jag kalkat och gödslat också.
Du har förstört för mossa. Nej, jag måste säga att det var ett otroligt fuktigt år. Med allt vad vi har att göra med väder och klimat i Skåne.
Alltså, det kommer säkert ändå bli vattningsförbud direkt.
Ja, men det är verkligen väldigt mycket insjöar på åkrarna. Och, ja, det är därför vi har så mycket mossa alltså.
Jag tror det. Och det är därför vi har fått mögel på våra apelsinträd också, tror jag. Men det tror jag dåligt. Också kanske kan lösa. Ja. Vi ska inte hålla på. Det här är ju inte trädgårdsdags direkt.
Det är inte trädgårdstäppan.
Nej.
Det är intressant, för faktiskt så var ju min morbror en av pionjärerna, Börje Lindell, på radion.
Ja.
Han gjorde ett program som heter Trädgårdstäppan tillsammans med...
Trädgårdstäppan?
Ja, som hade en man som hade det passande namnet Sven Gren. Ja,
naturligtvis.
Det tycker jag, det är ändå ganska
Sven Gren.
Fint.
Kommer du ihåg det? Det var Här kommer Sven Gren med sitt tredje ben.
Det var... Ja, men det här var innan dess.
Ja, just det.
Så roligt var vi inte då. Nej, men jag har faktiskt köpt den här boken på antikvariat.
Det blev en bok av det,
alltså. Ja, det blev en bok om trädgårdstäppan.
Ja. Vet Lindell, du vad den innehåller? Eller?
Nej, jag har inte hunnit öppna den.
Det har gjort av rent
nostalgiska släkt. Skäl.
Ja,
släkt,
nepotism skäl.
Jag är faktiskt intresserad av historia.
Ja, just det.
Ja. Det är tråkigt om man egen. Har någon historia så får man inte ha
det. Jag kan vara med. Det kan vara intressant.
Mm.
Det kan vara intressant. Det är ganska lätt att få tag på saker på antikvariat nu.
Jag eftersom det går idén.
Ja, alltså det är klart, man kan gnälla lite grann på att den där tjusningen på att man behöver gå runt i antikvariat och verkligen leta reda på saker och liksom överraska och hitta saker. Den är ju borta lite grann. Men å andra sidan så är det ju faktiskt att man kan hitta böcker som man annars inte skulle hitta.
Det är inte förbjudet att gå runt och botanisera som det heter.
Nej.
Man får ju faktiskt göra det. Man måste ju inte vara så...
Alla antikvarier kanske inte digitalisera det. Man kanske måste göra det i så fall.
Men jag tycker det är helt otroligt. Någon gång har vi haft upp den idén om att antikvariaten kommer vara det framtida kollektiva minnet. Därför att när man har rensat ut alla obehagliga titlar och sånt där så kommer vissa antikvariatshandlare vara så där som opiumhålor. Man går in där och hittar liksom historien.
Ja, det kanske kommer bli åldersgräns. För att, eller vad det nu, man måste ha någon slags licens för att gå på antikvariat. För att kunna klara av och titta på
titlar som är egentligen...
förbjudna ord och förbjudna tankar.
Ja, men trädgårdstäppan kommer nog inte att bli förbjuden. Inte
Det vet ju inte, du har ju inte läst den. Den kanske är fruktansvärd.
Jag kanske har gjort reklam för
en kanske står en massor med en ordet i den här boken till exempel.
Kanske står en massa saker.
Ja.
Trädgårdens en.
Trädgårdens en. Ja, vi får se när den kommer. Vi får återkomma till det om den är spännande.
Du, någon annan som håller på gjort sig lite omöjlig den här veckan. Ulf Kristersson i Moderaterna.
Ja, just det.
Alltså, jag hade svårt att hänga med.
Ja.
Först så var det någon sorts uppfattning om att det gick att tala om att det var okej
vi pratar om
att byta kön. Nu har jag förstått att könsbyte får man inte säga, utan det handlar om frågan om könstillhörighet. Men strunt i det. Ja. Nu säger jag könsbyte i alla fall. Och då tyckte Moderaterna och Liberalerna att man skulle ändra åldersgränsen ner till 16 år. Då skulle man få ta det här beslutet. Man får inte göra en massa andra saker, men man skulle få ändra kön. Ja, varför tyckte Liberalerna det?
Han har ju själv sagt att de vill ha
18. Men sen så gick ju faktiskt Ulf Kristersson ut igår på dagen och sa att han själv skulle gilla 18 år bättre.
Ja.
Och då hände följande, nämligen att i Expressen på debattsidan så lyckades ju då ett antal prominenta figurer gå ut och tala om att de tyckte att 16 år var inget som helst problem. Utan då kan man ta livsavgörande beslut om sin könsdysfori.
Och det var ett svar på den tidigare uppropet som vi inte ska glömma bort, som var under veckan också med en väldigt massa människor.
Och de som då tyckte att det var inget problem alls med det här var Johan Jenny Ehrenberg, Jonas Gardell, Mian Lodalen och Susanne Osten, bland andra. Ja, nu har Ulf Kristersson hamnat i ett sällskap. Han kanske vill vara där. Det kanske är bra politiskt sätt att sprida ut sina graser.
Fast jag vet, alltså det jag tycker är intressant är nästan den här listan, du har rätt i det, att den här listan på de som då tycker att det här är en viktig reform att genomföra. Den är ju rätt så den kantrar ju rätt mycket åt vänster liksom, får man säga. Inte helt och hållet, men ganska mycket. Jag tyckte var intressant med det första uppropet som kom, som där ju bland annat Agnes Wold och Camilla Thulin och flera andra hade undertecknat. Mm. Det intressanta med den är ju att där ser man ju att det där är ju en väldigt politisk spridning. Alltså Margot Wallström och Margareta Winberg hade undertecknat den. Och det fanns liksom folk från alla möjliga håll. Jag tycker den här frågan är intressant på det sättet. Förutom att frågan kanske är intressant i sig, så tycker jag den är intressant på det sättet att det här är en sån här fråga som skär genom höger och vänster lite grann.
Mm, det.
Och det tycker jag är intressant. Och det är ju därför det blir ett problem också för Moderaterna. Därför att de har kanske halva eller mer av sin riksdagsgrupp har de egentligen inte med sig här. Jag tycker det är intressant. Och det som är intressant med den typen av frågor är ju att man faktiskt ofta kan få till en riktig debatt. Alltså nu är det ju rätt högt tonläge och för partierna är det här ett problem. För de ska piska ihop alla i riksdagen och sådär. Men eftersom det inte är de här gamla vanliga skiljelinjerna fullt ut, så kan man nog faktiskt få en ganska intressant diskussion.
Ja, men tror du det?
Ja, nej, det hör ju inte förstås eftersom jag är pessimist. Men jag bara säger att jag tror att man skulle kunna få det. Jag tycker att det är en intressant fråga därför att om man lyfter frågan lite grann från bara precis det här som det innehåller i detalj, så handlar det ju om ganska många olika saker. Det handlar dels om vår syn på kön. Det handlar dels om vår syn på individualism. Det handlar dels på vår syn mellan
ålder,
vuxna och barn. Ja. Och det finns många sådana här väldigt grundläggande frågor som jag tycker är väldigt intressanta.
Men vi kommer inte orka med att diskutera dem, antar jag. Utan,
men vi kan väl göra det?
Ja, det kan vi göra. Jag har ett jätteproblem med att man inte förväntas kunna gå på systemet eller rösta eller någonting sånt där. Mm. Men mitt i vad som för många kan vara en ångande hormonstorm, nämligen puberteten. Mm. Och den inträffar ju lite olika för olika personer. Man har ju inte liksom alltid sina liksom pikar och dalar vid samma tidpunkt för olika individer.
Nej.
Så ett jättestort problem är att man försöker tala om att det här inte är ett problem överhuvudtaget. Det tycker jag är en sån barnslig idé. Att det här att man på något sätt Nej, men det är bara några få stycken, ta det lugnt, som tycker det här är jättejobbigt. Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är otroligt komplicerat. Och det vet vi. Därför att det finns en hel del litteratur som handlar om att man har ångrat sig. Mm. Att man inte förstod vad man gjorde. Och den där litteraturen, den är ingen som på ja-sidan då är speciellt intresserad av. Och det är liksom...
Nej, men det de säger är ju att okej, men det här är bara juridiskt kön. Det handlar inte om operationer och sådär. Därför kan man ändra sig igen. Men,
ja.
men det är ju också en ganska... Alltså, i det här första uppropet som var de som då motsätter sig den här förändringen. Så påpekas ju... tycker jag är ganska bra att hur sannolikt är det, alltså man banar vägen för den här typen av även av alltså biologiska könsbyten,
ja,
därför att hur ska man göra, ska man säga nej till en person som har fått byta kön juridiskt sen? Det blir väldigt konstigt.
Tillåt mig citera från 1177 som är alla människors hälsobibel här. Du kan genomgå könsbekräftande kirurgi av underlivet när du har ändrat kirurgiskt kön.
Juridiskt kön.
Juridiskt kön.
Ja, så kirurgiskt. Ja. Men, nej, just det.
Förlåt. Ja. Ja, nej, men det är så enkelt och det är för alla att läsa och det kan en 16-åring också förstå.
Men det där kan ju bli en följdändring av den här lagen. Men det, jag tycker ändå, alltså oavsett hur det exakt ser ut i lagstiftningen så är det, jag tycker på alla de här punkterna som jag nämnde, det finns ju fler man kan prata om, men liksom bara de här punkterna jag nämnde tycker jag att det är en väldigt konstig fråga. Alltså dels det här med skillnaden mellan barn och vuxna, där det finns någon slags, det här är någon slags, det känns som det är en sån här människouppfattning som är teoretisk, en teoretisk liberal människouppfattning om att 16-åringar är förmögna till det här. Och att om man påpekar att 16-åringar inte är vuxna och inte är förmögna till det här, då är man någon slags förtryckare.
Det var ju samma sak med Greta. Greta var ju alldeles för ung för att gå in på en offentlig scen och säga de här sakerna som hon gjorde.
Ja.
Och jag påpekade i någon text, kortare text, att det här är en föräldrafråga.
Ja.
Noll gehör.
Ja. Nej, och sen det här, men sen tycker jag det är väldigt intressant, och det är ju lite grann kärnan av det här också. Idén om individualitet, så att säga, att man, det är ju mer eller mindre fullständigt accepterat utan några frågor idag, att alla ska kunna avgöra sin egen identitet, och inte bara det, utan att om man har avgjort sin egen identitet så ska andra människor acceptera det utan frågor. Och jag tycker det där är jättemärkligt, för att jag kan ha full respekt för att man som individ, det måste man ju ha, full respekt för att man som individ har olika uppfattningar om vem man är. Men man kan ju inte kräva att andra människor ska acceptera det, oavsett hur tokigt det är. Och det är ju där som på något sätt har fallit bort totalt. Att ens identitet är, ja visst, det är delvis ett individuellt val, men det är också en social, någonting som sker socialt. Din identitet formas inte bara av dig själv och din egen uppfattning om dig själv, utan den formas också av andra människors uppfattning om
dig. Det är väl kanske ingen slump att liberalerna är här, för det här är liksom ett ultraliberalt sätt att betrakta individens roll i samhället.
Ja.
Men det finns en liten klurighet på 1177 som jag fortsätter nu att citera, som jag tycker är intressant. Eftersom det faktiskt är så här att man får genomgå könsbekräftande kirurgi av underlivet när man ändrat juridiskt kön. Men hittills har det varit krav på att man är 18 år. Det kommer kanske att bli 16 år. Och lever i enlighet med det kön man vill byta till. Alltså man måste på något sätt visa upp att man har klätt sig eller agerat. Eller kan av andra uppfattas som att man... har tagit in den här andra könsidentiteten.
Mm.
Ja.
Så ska man börja definiera könsroller också?
Man måste antagligen visa liksom bilder på sig själv.
Man är fjollig kille då, som är född som kvinna.
Ja, fast om man inte vill byta kön så måste man inte.
Nej, jag vet, men om man är en, det är inte det jag säger. Jag säger att om man är en kvinna som byter kön till kille, men man är en fjollig kille, räknas inte det då? Måste man vara en machoman?
Mm.
Och om man är kvinna och vill byta juridiskt kön till man, måste man då vara liksom som en truckflata för att det ska passera?
Det intressanta är att vi antagligen pratar om det här på en medeltidsnivå, eftersom vi pratar om att byta kön, det vill säga att det finns ett kön. Ja. Men de flesta som vill hålla på med det här vill ju försöka simma bort från den idén och Ja. Låter det bara. Alltså så här, till slut kommer det ju bli så här. Att man måste vid en viss tidpunkt, kanske när man är 16 år. För samhället uppge vilken... vilket kön man lever i enlighet med.
Ja.
Förstår du?
Ja, det börjar bli lite svårt där. Men om vi lämnar de här rätt filosofiska och svårartade frågorna. Och tittar mer på det här politiska skeendet här. Begriper du varför Ulf Kristersson har gjort det här till en sån stor fråga?
Nej, och det tycker jag nästan är det mest för mig intressant och... gåtfulla. Ja. Varför göra det här och stå fast som partiledare vid en linje som man själv avviker ifrån på dagen innan det här ska diskuteras?
Ja, det där är ju konstigt. 16-18, det är ju konstigt. Men han är ju fortfarande för att det ska vara lättare att byta juridisk kön. Det är ju det som är kärnpunkten. Jo. Sen det här 16-18 är ju till det. Men jag menar, jag vet inte, man kan ju tänka sig flera olika förklaringar till varför han har bestämt sig för att ta en sån stor politisk strid om det här. Alltså den enklaste och kanske mest hedervärda är väl att han helt enkelt är övertygad om det här. Tycker det här är viktigt och tycker det är en viktig fråga. Och, ja. Och ser också att det här kanske då är en fråga där han måste ta strid i det egna partiet och bli impopulär i vissa kretsar. Precis som det ofta kan vara om man vill genomdriva lagstiftning eller reformer som inte är comme-il-få, liksom ute bland folk i allmänhet. Det är väl den mest hedervärda förklaringen.
Men får man då skjuta in att man väljer sina strider och politik är det möjligast konst?
Ja.
Alltså är det här verkligen en fråga av den digniteten? Det är det som gör mig lite.
Nej, precis. Och det gör ju mig också. Därför att jag tänker också så att även om man då, om Kristersson då tycker på det här sättet, så är det lite svårt. Alltså det handlar ju dels om övertygelser och att de på något sätt var sann mot sina övertygelser. Men det handlar också, som du är inne på, det handlar ju om proportioner. Alltså man kan ju inte göra så i alla frågor. Nej. Och varför väljer man just den här frågan? Varför är den så viktig? Och då kommer vi in på andra bevekelsegrunder. Att det finns någon slags strategisk vikt att knyta hbtq-community liksom till sig och att hålla dem på gott humör. Det var ju väldigt viktigt för Ulf Kristersson, verkar det som, att Jonas Gardell inte skulle... var på honom.
Ja, men det vet jag inte.
Men han bjöd in honom särskilt och sådär. Det fanns väl liksom...
Och Jonas skulle bli varg i alla fall.
Ja, eller fast han blev väl inte. Han resonerade väl mest. Men jag menar, det finns ju uppenbarligen en ganska långtgående ambition att den här delen av opinionssverige ska liksom inte vara emot.
Jo, men då är ju nästa fråga i så fall.
Ja.
Är det så att hbtq, vad det nu, om det räcker med att säga hbtq-samhället, är enigt? Det brukar ju sällan vara så. Alltså, är det verkligen så att man talar till hela den gruppen?
Jag tror inte att man talar till hela gruppen, men det är ju helt uppenbart att man talar till en väldigt stor del av gruppen. Alltså, det är alla organisationer som håller på med det här, RFSL och alla som representerar det här. Jag menar, läs den här listan i uppropet som du själv pratar om. Det är ju liksom de mest framträdande hbtq-personerna i Sverige. Så att jag menar, det får man väl ändå säga. Att,
en forskare i genusvetenskap.
Ja, fast du har Jonas Gardell, Johan Jenné Ehrenberg.
Specialistmottagning. Ja, men det här. Ja, sexuell hälsa. Jag håller med.
Ja.
Grunder av regnbågsfonden och Gardell.
Men det, är ju inget snack om att den liksom, the received opinion i hbtq-kretsar är att det här är bra.
Amnesty tycker också det här är viktigt.
Jo, men Amnesty har ju blivit en politisk kampanjorganisation.
Ja. Nej, men det är mycket möjligt att det är på det sätt du säger. Men jag kan också känna att det där...
Ja, men jag bara funderar på, jag vet inte alls om det är så. Jag bara funderar på, därför att det finns ändå, den frågan måste man ju ändå ställa sig. Man måste ju ändå ställa sig den frågan om liksom, varför blir den här frågan så viktig? Alltså, jag har tänkt på också en annan sak. Jag har ingen aning om hur det förhåller sig med det. Men alltså, Svenska kyrkan har ju tagit ställning i den här frågan. Eller egentligen är det så här, de försöker prata om det väldigt vagt. Men alltså, i remissvar så har de bejakat det här. Och de är väldigt måna om man läser kyrkans tidning och sådär, så är de väldigt måna om att inte liksom hamna på citattecken fel sida här, vilket då är den sida som inte är HBTQ. Om man är rädd för att, om det man är mest rädd för är att verka reaktionär, så är det liksom det. Och jag bara funderar på liksom, finns det ett sån aspekt? Jag tänker på Birgitta Ede, präst. Hon nyvigd som präst. Hon säger att hon alltid är präst. Hon pratar mycket om kyrkans lära. Finns det en sån aspekt? Jag vet inte. Vad är det som man skulle gärna vilja veta? Det skulle vara ganska... Alltså egentligen tycker jag så här. Att jag tycker det är lite konstigt att Ulf Kristersson driver frågan så hårt och inte berättar om sina bevekelsegrunder. Alltså, han skulle antagligen få större stöd och större förståelse om man bara satt ner och ärligt talade om varför han själv tycker det här är så viktigt. På ett ärligt liksom, sätt, med egna erfarenheter och egna tankar.
Ja, alltså, sen är ju den här gamla vanliga liksom, idépolitik och realpolitik. Nu har man ju lyckats med konststycket att få ihop folk från alla delar av det politiska motståndet, kan man väl säga, plus en hel del av sina polare. Och det är ganska svårhanterligt. Det är ju inte någonting som en PR-konsult, som ju Birgitta Ed har varit, kommer plötsligt på, skulle liksom applådera och säga att men vad bra. Nej, det kan ju vara så här, nu är man i stormens öga och då kan man göra någonting av det. Så låt oss se vad som händer. Det finns ju de här kommentatorer nu så säger att det här är ett historiskt misstag och så här. Det håller inte jag med om. Inte ett ögonblick. Nej, det här kan se. Vara borta på 2 sekunder. Ja, det här är ingen stor central politisk fråga.
Nej, det är det inte. Oavsett vad man tycker. Alltså jag tror att den är intressant just på det sätt som vi var inne på. Att den skär genom partier och att den skapar väldigt starka övertygelser om det ena eller andra. Men det betyder inte alls att det behöver vara på det här sättet. Alltså det är en annan, om man lyfter ytterligare från sakfrågan, så är det liksom en annan intressant sak på det här, är ju att det här är ju liksom första gången på ett storstilat sätt som Ulf Kristersson använder möjligheten att gå utanför regeringskoalitionen, utanför tidiga avtalet och göra upp vid sidan om. Och det tycker jag också är intressant.
Det kanske är ett spår.
Det kan finnas en sån sak.
För att man talar om att det finns lojaliteter som ligger mycket mer mot mitten än mot SD.
Alltså senast igår så gick sossarna och Centerpartiet ut och uppmanade regeringen att förhandla med dem om energipolitiken och att liksom lyfta ut det ur tidavtalet. Och det kan ju finnas sådana aspekter också. Liksom. Jag tycker fortfarande det vore en konstigt vald fråga om man vill testa den möjligheten. Ja. Men
det kan ju vara saker som samverkar. Det kanske inte är en enda sak som avgör. Sen kan man ju väl säga att han gör ju det här utifrån en, liksom ändå en lite av en topposition som personen som har fört Sverige in i NATO. Mm. Eller i alla fall kan krädda sig för att ha gjort det. Ja. Så att det är mycket möjligt att om man ska testa så att säga sin räckvidd politiskt, så är det här bra. Det är mitt emellan val. Det är från ett läge där man har synts på bild med toppolitiker. Och också faktiskt där, om man nu ska vara lite eftertänksam där, SD har synts ovanligt lite.
Kan det vara så enkelt att Ulf Kristersson känner ett behov av en fråga där han i konfrontation med Sverigedemokraterna, eftersom man får så mycket kritik för, till exempel när det gäller miljöpolitiken, att de viker ner sig för SD.
Ja.
Det skulle kunna vara så också. Vi får se. Ska vi byta ämne? Det här börjar bli tjatigt.
Det tyckte du. Jag hade kul hela vägen. Ja. Men vi kan byta ämne.
Finns en del annat. Vi kan ju fortfarande hålla på med politik om vi vill.
Vi kan göra det. Skyttedal.
Ja, just det.
Är det inte fantastiskt detta att före helgen så går Skyttedal ut i SOMI, sociala medier heter det alltså.
Ja. Jag visste faktiskt inte vad det var för ett år sedan.
Nej,
sa det.
Men man ska säga SOMI.
Det låter löjligt.
Ja. Och gör reklam för att det ska komma en livesänd intervju med henne i Henrik Jönssons program på måndag klockan 11.
Ja, det spelas in i filmhuset till av anledningen.
Okej. Det roliga med det där är ju att då faller helt den här sanningen som finns i politiken. 3 dagar, det är en evighet.
Mm.
Det är också en evighet i medierna.
Mm.
Nu ska vi få se hur det här faller ut. Men hur tänkte du?
Nej, alltså jag tänker... Min första tanke är ju... jag får flera första tankar. Men den första av de första tankarna som jag kommer att tänka på är ju att... Jag tror att hon gravt överskattar sin dragkraft.
Mm.
Alltså, det är klart att hon kan ställa till ett besvär för KD, därför att det är så små marginaler som KD lever på om de inte ska åka ut ur parlamentet. Sådär. Så att det är klart att hon kan ställa till besvär, det är helt klart.
Mm.
Men om hon har en idé om att hon liksom ska bli någon slags valframgång, så tror jag, var det Fredrik Furtenbach, var det du som skickade till mig, som på Twitter hade twittrat ut att eller statistik sen förra valet om vilka som har varit de minst populära EU-kandidaterna någonsin. Ja. Och då kommer ju Sara Skyttedal sexa från botten. Mm. Vilket är... så att jag tror att hon överskattar sin... Alltså hon är ju ett stort namn i en ganska snäv krets. Hon är ett tacksamt namn i rubriker. Men är det så många som... känner liksom någon stor sympati och förtroende för henne. Särskilt efter den här senaste årens vända med jag blev sexuellt trakasserad för 5 år sedan eller vad det var. Mm. Och Marianan. Alltså jag tvivlar på det.
Ja, jag tror så här. Hon lever fortfarande på att det finns ett antal politiska kommentatorer i Sverige som tycker det är kul att tjafsa med Kristdemokraterna.
Mm.
Men det betyder inte någonting i väljarkåren. Det är helt övertygad om.
Nej, och sen så då är frågan liksom, gör hon det här, har hon en överdriven självuppfattning? Jag skrev någonstans att det påminner mig lite grann när Annette Kullenberg fick sparken från Aftonbladet. Hon trodde att Aftonbladet skulle gå under.
Ja.
Alltså har hon en överdriven självuppfattning? Eller gör hon det bara för att jävlas med KD?
Nej, men det kan väl vara något mitt emellan. Hon vill ha en egen plattform och nu ska hon ju jobba med... Jan Emanuel.
Ja, som ju då börjar, fast det är också en sån här sak. Jan Emanuel som då tydligen står som firmatecknare för den här folklistan, det är det de heter.
Mm.
Och som uppenbarligen ska vara med också på den här presskonferensen eller intervjun eller vad det nu är för någonting, samtalet på måndag. Han började ju med när han fick frågan om det här och helt förnekat han mer om att man inte ska tro på skvallertidningar. Och liksom, man behöver ju inte säga allting som politiker. Men det är aldrig en bra idé att börja sin politiska karriär med att ljuga. Och säga att nej, jag har ingenting med det här att göra. Och sen så visar det sig att man har någonting med det att göra. Det är liksom, redan där så börjar man ju känna liksom, okej, vad är trovärdigheten i det här?
Men han kanske tänker att det är som att, ska ni sänka räntan och då måste man ljuga. Alltså,
fast det är det ju inte.
Nej, det är det ju inte. Men han har väl ändå överskattat sig själv i vissa lägen?
Eller? Ja, fast Jan Emanuel tror jag är mycket större. Det tror jag definitivt. Han är mycket större, tror jag, politisk dragkraft. Och kan säkert dra ihop mer väljare än Sara Skyttedal. Det tror jag. Men att det där skulle... Alltså, egentligen är det så här, om man nu ska vara lite krass. Det de har att kämpa mot, folklistan, är ju samma sak som alla andra partier har valt att kämpa mot. Nämligen att de flesta svenskar... They're not interested. Alltså det gäller ju, det handlar ju om att mobilisera väljare överhuvudtaget.
Ja.
Och då kan man ju säga att det är en fördel då för ett litet nytt uppstickarparti som kanske kan väcka intresse och därför har större chans därför att resten av väljarna är inte så mobiliserade.
Mm.
Det är möjligt, men jag tror ju de också kommer få svårt. Alltså grundfrågan som folk kommer att ställa sig då är varför ska vi rösta?
Vad handlar folklistan om?
Ja, precis. Och varför ska, liksom, vad händer om de hamnar i EU-parlamentet? Vad har vi för nytta av det? Liksom? Det är, jag tror inte att det är... det är en kul... det gör ju det här annars rätt trista valet roligare. Men det är ju inte...
Men här bland alla dessa människor som vill synas och höras.
Ja.
Så tycker jag vi måste dra upp en svensk som är precis på andra änden
som av spektret. Som inte vill synas och höras.
Till exempel vår biskop Anders Arborelius,
ja,
som i veckan har nämnts som en möjlig påvekandidat.
Ja.
Och som har kommenterat det med ordet mardröm.
Ja.
Jag tycker att han är verkligen för mig helt genuin och han förkroppsligar avståndstagande från den här världsliga världen.
Ja.
Jag tror honom.
Ja, det har jag hört.
Jag tror honom verkligen fullt. Och han vill absolut inte komma i fråga för sånt här.
Alltså det jag har hört också, jag har inte från hästens mun, så jag kan inte ta gift på att det är sant. Men det jag har hört är ju att han har anhållit också om hos påven om att han ska få slippa sin biskopsroll och så när han fyller 75. Så att han kan få leva i slutet av sitt liv i kontemplation och bön.
Ja.
Och det är ju, om han skulle bli påve så är det lite inte
då
riktigt det.
Då kan man glömma den saken.
Men jag minns också så väl när både när han blev utsedd till biskop och kardinal.
Kardinal 2017.
Ja, ja. Båda de här gångerna. Så minns jag så väl vad han själv sa. Att han var rätt chockerad. Och inte alls. Han frustrade inte alls av entusiasm. Utan han tog på sig det mera som en plikt.
Mm.
Och som ett, så att säga, det här är vad jag har valt att göra. Jag har valt att gå i kyrkans tjänst. Om kyrkan ber mig att göra det här.
Mm.
Så då gör jag det.
Det gör man det.
Ja. Ja. Och det liksom, men han hade inga. Alltså han har ju inga. Maktambitioner och sådär.
Det verkar absolut inte på det sättet.
Nej. Alltså, och därför tror jag också att det skulle vara lite farligt för honom att bli påve. För att det där är inget. Det är ingen lekskola.
Men han sa att den där kardinalutnämnandet kom som en smärre chock.
Ja.
Det är ord och inga visor egentligen.
Ja.
Men han redovisar precis bara hur han själv förhåller sig till frågan, men jag vet inte. Jag tror att hela poängen med den här ceremonin eller ceremoniella sättet att förhålla sig i kyrkan är att man helt enkelt förutsätter att den som får frågan också växer med uppgiften. Det är inte så att det blir en mardröm, utan man får hjälp, men man får också lösa det här på sitt sätt, och då är på något annat vis kan det ju inte vara. Det kan ju inte finnas rekvisit för vem som skulle passa som påve. Påven har varit väldigt olika.
Ja, och sen är det ju liksom motsatsen till, alltså om man accepterar det här systemet, förlåt, om man blir vald.
Ja.
Då är det ju motsatsen till det vi pratade om tidigare. Alltså det har ju ingenting att göra med självförverkligande och individualism. Det har ingenting att göra med vad jag själv tror att jag är för person. Vad jag själv borde göra och inte göra. Vad jag själv känner att jag ska göra för att förverkliga mig själv. Utan det handlar om att göra någonting som andra vill att jag ska göra. Och det tycker jag, bara det är ju väldigt intressant i den här tiden när det tas för givet att man alltid har rätt att definiera sig själv.
Ska känna efter vad man själv vill. Ja, nej. Jag vet inte. Det här är intressant. Det här är väldigt intressant. Och Sverige har inte haft anledning att fundera så mycket över den här. Naturligtvis inte över att få en svensk född påve. Men över den här typen av system där man drivs av andra saker än att hävda sig.
Mm.
Antingen för att man har ett socialt, kulturellt behov av att göra det. Eller för att man har ett materiellt behov och vill tjäna pengar helt enkelt. Utan det finns andra sätt att leva som också är väldigt tydliga för alla. Som gör att vi påminns lite grann om kanske alla. Det låter lite som en predikan här. Men jag tror att det är en del av det här. Varför det här blev en stor nyhet. Det är ingen som säger att Anders Arborelius kommer att bli påve. Men det blev, bara tanken på det väckte väldigt många till liv.
Ja.
Hur ska det här ses?
Ja, nej, men det är sant. Och det har ju rätt i det här. Att det är ju väldigt osannolikt. Alltså skulle han bli så är det ju någon slags kompromisskandidat därför att man vill välja någon som inte så att säga finns i någon av de olika falangerna. Det är ju så här, det står ju kandidater från tredje världen på vänt.
Ja.
Men där finns ju ofta problemet, vilket jag tror att ganska få har begripet utanför katolska kyrkan, att många av dem katolska kardinaler som kommer från tredje världen, de är ju väldigt konservativa.
Mm.
Så att liksom, en tredje världen påve då, som många skulle vara woke-igt positivt på många sätt. Skulle jag inte ha några wokiga värderingar om vi säger så.
Nej.
Sen finns det ju amerikaner och frågar sig liksom, ska vi aldrig få en påve? Så det, jag tror att det är...
Jag tycker det var kul. Svenska Dagbladet hade en väldigt bra researchad artikel i veckan. Gjord av Jenny Nyman. Så där man hade letat reda på vad Anders Arborelius sa när han pratade med TT 2017.
Ja.
Då sa han att han betraktade det som en omöjlighet att bli nästa påve. Och så sa han, citat, formellt är det naturligtvis så, men det är helt uteslutet. Som svensk är man trots allt lite i marginalen.
Ja.
Och då har man inte samma insikt i hur världskyrkan fungerar som någon som befinner sig mer i centrum.
Mm. Mm.
Men just det där med marginalen är ju ofta någonting som strateger är väldigt intresserade av.
Jo, men och det har ju hänt förut i både katolska kyrkan och i andra politiska organisationer att det blir en person som dyker upp från sidan som tar över därför att läget är låst och alla andra. Bill Clinton var ju en sån i USA. Ingen trodde ju att han skulle kunna bli president. Han kom från Arkansas. Snacka om Arkansas. Tänk om han kom från marginalen.
Mm.
Så att det, vi får se. Ja. Men det är i varje fall det var en kul nyhet som skapade, som du var inne på, rätt mycket rolig...
Det rörde om.
Ja, men liksom det är ganska kul att se hur människor reagerar på det här. Ja. Och det är ju också kul för att det är inte någon svensk som hittar på det. Det var ju Le Figaro som tog fram 3 stycken kandidater varav Anders Arborelius var en.
Och då kan man känna lite så här, synd att man inte läser på franska. För att det här är ju faktiskt någonting som skulle varit fullt möjligt för en svensk redaktion att göra. Nu var tidningen Dagen den första som rapporterade om det här, så det var roligt.
Och det säger vi utan att vi får betalt av dem. Ja, vi har, för det får vårt vi samarbete
inte. Men vi längtar inte efter att få betalt av tidningen Dagen.
Ja, det kan jag. Du, jag tänkte på någonting helt annat.
Ja.
Vi har ju sett en del... grejer. Vi, under påsk så hade vi barnen här och sådär. Och då umgicks vi och
det gjorde vi.
Pratade med varandra.
Får man verkligen hoppas.
Ja, men det gjorde vi. Så det har inte sett så mycket. Men sen så har vi faktiskt tagit igen det lite grann. Och försökt titta igenom lite grejer som vi har missat.
Mm.
Och det här har varit verkligen lite blandat måste jag säga. Vi såg klart den här The New Look. Vad heter han? Dior. Christian Dior
och Chanel.
Ja.
Har vi pratat om det här förut?
Ja, vi har pratat om att vi började titta på den. Men jag vet inte, vi behöver inte dröja så länge vid det. Men nu har vi sett klart den. Och jag tycker att det är lite märkligt att man väljer det här temat och de här personerna. När man uppenbarligen är så ointresserad av mode.
Mm.
Alltså det handlade egentligen bara om nazister, ockupationer. Fine, liksom, det är en intressant story.
Och men lite grann personliga nevroser.
Och personliga nevroser. Men jag menar, om man nu faktiskt vill beskriva Christian Diors genomslag och hans väg till...
Moderskapet.
Ja, så kunde man kanske ha visat, dels visat lite mer mode, men sen kanske också pratat lite mer. Eller liksom, den kunde ha handlat mer. Det var väldigt konstigt på det sättet, tycker jag. Och dessutom... så blir det ju lite märkligt, för det är ju en sån här typ exempel på när man tar en verkligt skeende, men man stoppar in påhittade personer eller personer som är hopslagningar av olika personer och så vidare, dramaturgiska skäl. Man liksom behöver göra det för att, men någon av de här personerna som då är påhittade eller en sån här komposition får ju väldigt stort utrymme och det blir lite konstigt liksom, inte bara som någon slags
Nej, jag måste ju säga att jag tycker att valet av huvudpersoner var väldigt intressant. Men att dessutom, förlåt, men lite kackigt manus när det gäller dramaturgin.
Ja, alltså det som vi pratade om efter näst sista avsnittet och sådär. Alltså de säger mycket saker som de antingen kunde visa istället eller som de redan har visat.
Ja, eller redan sagt.
Ja, precis.
Ja, ännu värre.
Det är väldigt mycket så här att det... Ja. Så att, nej, det var inte...
Det var inte tillräckligt mycket show, don't tell.
Den var påkostad. Sen har vi ju sett klart också den här Masters of the Air. Som väl är den tredje varianten av andra världskrigsstory som Spielberg och Tom Hanks producerar. Den första var ju Band of Brothers som jag tyckte var väldigt bra.
Mm.
Sen kom ju Pacific också, som också var väldigt bra tycker jag. Den här var ju betydligt mindre bra.
Ja, och vad beror det på? Jag har ju mina favoritförklaringar.
Ja.
Inte tillräckligt bra. En av huvudrollerna var ju, nu ska jag inte namnge honom för av den enkla anledningen jag faktiskt inte kommer ihåg vad namnet är, men han spelade
Elvis i Elvis-filmen.
Elvis. Och det kändes som att, nej men vänta nu, det här är inte Elvis. Lite grann så här, stäng munnen.
Han är en kaskådespelare. Ja. Men det var ju också någonting där. Alltså alla de här tre, Band of Brothers, Pacific och Master of the Air, alla de tre bygger ju på böcker som är skrivna av människor som faktiskt var med i de här olika skenorna. Och jag har ju inte läst dem. Jag tror jag läste någon av den här som kom från The Pacific.
Mm.
Men jag har inte läst de andra. Och det kan ju vara så helt enkelt att den kvaliteten varierar. Men jag vet inte. Det är också någonting med de här flygargrejen som gör att det blir...
Man måste tycka att det är otroligt kul att se på olika flygplan som ligger i luften bredvid varandra.
Ja, jag
går inte igång på
det. Jag skulle älska det här när jag var liksom 14. Då söp jag redan. 10 år kanske. Någonting sånt där. För jag prenumererade, jag läste Pilot. Serietidningen Pilot? Ja, som bara handlade om flygar-S och sådär. Det var både första och andra världskriget och lite annat. Och liksom, alltså en sån här serie då skulle jag gjort mig, skulle fått huvudet att spinna på mig.
Ja,
men,
det förstår jag. Men det kanske är en flirt med en yngre...
Ja, det är möjligt. Ja, det var inte så bra i varje fall. Och nu har vi börjat titta på Palm Royale.
Ja.
Som har blivit nedskriven ganska mycket, men vi tycker den är bra.
Jag skrattar jättemycket. Det här är ju en komedi.
Ja, och där är det ju bra manus, eller hur?
Det är ett bra manus, det är bra... Det är väldigt bra repliker, snabba. Ja. Och det finns rätt mycket sådana dramatiska vändningar som inte är överdramatiserade. Nej. Utan helt enkelt mest kul. Ja. Så jag måste säga att den här är i sin genre.
Ja.
Superkul.
Nej, men jag gillar den. Och där är också väldigt
det är
bra.
Som, var ser vi den?
Jag tror att det är Apple TV. Ja. Alltså det är väldigt bra skådespelare där också. Tycker jag.
Jättekul.
Man kan säga genomgående.
Ja. Ja.
Och... de är liksom stiliserade men på ett, utan att bli platta.
Om man ska säga grundstoryn är en outsider kommer till Palm Beach och får lära sig hur man ska uppföra sig för att komma in i de finaste kretsarna. Och det är precis som vanligt, det är liksom klassresenären och det är evigt tema. Hur gör man om man inte förstår någonting? Mm. Och då avslöjas naturligtvis vartefter att den och den är inte heller en insider och den och den. Och sen kommer alla de här svarta historierna om vad folk har gjort där egentligen i Palm Beach fram.
Ja.
Och den här huvudpersonen då som ska ta sig in och upp får allt rundare ögon och hängande haka.
50-60-tal, kul färgskala, snygg, mycket pastell.
Mycket roligt. Ja. Ja. Det här är Barbie fast rolig.
Ja, precis. Och det är smart dialog också.
Ja.
Det är riktigt bra dialog.
Ja.
Och det finns vissa scener.
Och snabb.
Vissa scener som verkligen är kul. Nej, jag tycker den. Jag förstår inte riktigt varför den har blivit nedskriven.
Det var fel helt enkelt.
Ja, det var nog fel.
Nu ska vi prata om någonting annat filmigt som vi undrar över. Och det är Rolf Lassgård. Som ju är stor. Han är ju stor inte bara just i Sverige. Nu har han gjort möte i Rom.
Vår granne kan man säga.
Han bor faktiskt på Österlen. Nu, det är ett annat tema i den här spaningen. Men vi tar det först då.
Mm.
Det är otroligt mycket människor som har sökt sig till Österlen på senare tid.
Mm, så är det.
Ja.
Vi börjar känna
Måste vi sticka nu?
Ja, nej, jag vet inte. Nej.
Vår inre exil, hur går det med den?
Ja, än så länge går det bra tycker jag.
Det gör det.
Man vill ha lite socialt umgänge också.
Ja. I exilen. Men man vill inte att det ska vara...
Nej.
Man vill ju vara den enda nyinflyttade. Det är lite som i Palm Royale. Man vill ju liksom...
Jag vet inte om jag vill vara det. Men hur som helst. Men man,
Palm Royale.
Men vi umgås ju inte med Lassgård.
Nej, det gör vi inte. Men jag tycker det var lite kul för att han får väldigt mycket uppmärksamhet för den här mötet i Rom där han spelar typ 70-åring eller i alla fall snart 70 som... det här är väl ingen spoiler på. Han blir ihop med någon tidigare flamma.
Ja, som är där för att fira sin bröllopsdag.
Jag är inte säker på att vi kommer att gå och se den här filmen. Men det som är roligt är att han säger så här.
Mm.
vi i den här åldern, det är vi som är kärnpubliken på bio, men det är inga filmer som görs om oss. Det tycker jag var en poäng faktiskt. Jag tror att han
alltså, det ligger något i det. Det är kul sagt, men det är inte riktigt sant.
Det är inte sant. Nej.
Alltså, men jag tänker att det görs ganska mycket filmer om den här åldern. Jag tänker på engelska, det kommer... det finns ett par såna här engelska filmer som har kommit senare. Nu behöver man inte komma ihåg titlarna. Men den här mannen som går över halva England för att någon har cancer. Och nu kommer den här filmen med Anthony Hopkins, han som då räddade judiska flyktingar. Det handlar ju om honom när han är gammal. Ja. Anthony Hopkins spelade ju nyligen också Alzheimer- demenssjuk person på ett föredömligt sätt. Ja. Så att jag vet inte riktigt om han har rätt. Men det var kul sagt.
Ja, det var kul sagt.
Ja. Och alltså varje gång man kan tvåra till ungdomar så är man ju för det. Eller hur? Bara princip.
Ja, men nu hoppas vi att inte våra ungdomar, alltså våra barn, lyssnar.
Nej, men det gör de inte. De orkar inte. De lyssnar på oss hela tiden när de inte kan stänga av.
Man ser ju liksom i öronen bara knyter ihop.
Vi kan säga precis vad som helst om dem i den här podden. De kommer aldrig få reda på.
Kommer aldrig veta det. Nej, för deras kompisar lyssnar inte heller.
Nej, det tror jag inte. Det är svårt att tro.
Ska vi kolla lite dig eller morgon?
Ja, man måste väl göra något mer den här dagen.
Ja,
man kan inte bara sitta här och prata.
Nej.
Nu missade vi. Du ville prata om Kiss, såg jag. Du
nej,
hade
men jag
här.
Kan bara helt snabbt säga att jag tyckte det var helt fascinerande igår när jag läste i Dagens Industri.
Ja, just det.
Att
var det 3 miljarder?
Ulvaeus
ja.
Och Conny Jonsson köper Kiss låtar.
Kiss låtkatalog. De köpte ju varumärket också. De ska göra avatarer av Kiss. Jag tyckte jag hörde, rätta mig om jag fel, men jag tyckte jag hörde att Bloomberg påstod att de hade betalt 3 miljarder för kronor.
Okej.
Okay. Det är pengar det också, som min farsa brukar säga.
Du får väl höra av dig, Björn Ulvaeus, och berätta om det stämmer.
Man önskar att man
vi vill ju inte föra med osanningar.
Men man önskar att man hade en låtkatalog som man kunde köpa. Men det kanske är det vi borde göra. Vi kanske borde göra en låtkatalog istället.
Av vår podd.
Så ringa upp Björn och fråga, vill du köpa den här?
Mm. Så att ni förstår undertexten här är...
En halv miljard.
Berätta gärna för era bästa vänner att de ska lyssna på oss.
Har ni en låtkatalog, vet ni vem ni ska ringa?
Ja, kan jag säga. Vi säger så.
Ja, okej. Okay. Vi lägger av nu.
Tack för idag.
Hej, hej.
Slut för idag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.